Brothers and sisters,
bröder och systrar, välkomna till KVVs basafton för unga vuxna. Vi sänder från Mary Center på BYU Provo. Andaktsstunden översätts till många språk för unga vuxna över hela världen. Jag heter Richard Heaton och president för unga ensamstående vuxnas 19:e stav. Vi välkomnar Esther Kristoffersson i 12 apostlarnas forum och är glada att syster Kristoffersson är med honom här ikväll. Esther Kristoffersson presenteras senare i programmet som kvällens talare. Vi är glada att ha med oss andra generalauktoriteter och områdes 70, medlemmar av utbildningskommittén och ämbetsmän från BYU. Dessutom är vi glada att på förhöjningen se andra administratörer för KUV och seminarieinstitut förutom presidenter för Utahdalens stavar för unga ensamstående vuxna och stavarna för gifta elever med deras hustrur. Vi påminner om att söndagen den 2 november 2014 talar Elsie Donald Hallström i presidentskap för det 70 vid KUVs brasafton. Vi inleder med att kör och församling sjunger In Hymns of Praise. Vi tackar för hjälpen från syster Robin Johnson från Kolob i UVs församling som leder sången och Sherry Peterson från Spring Creeks andra församling som ackompanjerar. Efter sången får vi inledningsbön av Tracy Bounds från Spring Creeks UV-församling.
Our Father in heaven.
Vår fader i himlen.
Vi tackar dig så för alla välsignelser som du har gett oss. Vi tackar dig också, himmelsk Fader, för att vi har samlats här till en brasafton ikväll med din apostel, äldste D. Todd Kristoffersson. Fader, vi ber dig välsigna oss med öppna hjärtan så att vi kan känna din ande ikväll. Att vi kan fyllas av din närvaro. Vi hör äldste Kristofferssons ord. Det ord som du vill att han ska tala till oss ikväll. Fader, vi böjer oss vördnadsfullt inför dig i ödmjuk tacksamhet för allt du har gett oss. För allt du gör för oss varje dag. Vi älskar dig så mycket, vår himmelske Fader. Vi tackar dig för denna kyrka. Vi tackar dig för Jesu Kristi evangelium. Vi tackar dig för din son, Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare, och för hans offer för oss, för hans kärlek och för hans exempel. Fader, det finns inte ord nog att uttrycka vad vi känner för dig och hur mycket vi älskar dig. Vi tackar dig så mycket för din gudomliga försyn, för allt du gör för oss och för din kärlek framför allt, som vi ständigt känner varje dag. Och vi ber dig att välsigna oss så att vi kan känna din kärlek ännu mer nu när vi ödmjukt samlas här för att mättas av ditt ord och känna din närhet. Vi ber att vi ska få känna din närhet, himmelske Fader. Vi älskar dig så oerhört mycket. Tack för allt som du gör för oss varje dag. Tack för att du har gett oss din son. Och vi säger detta i ödmjuk tacksamhet. Vi prisar dig ikväll i din sons, Jesu Kristi, vår frälsares och återlösares namn. Amen.
Ikväll har vi med oss en kombinerad kör från religionsinstituten i Saltsjödalen. De sjunger nu Min själ dig gläd. Dirigent är Hal W. Romrell från Salt Lake University. Och sången ackompanjeras av Sean Merrill på piano och Sarah R. Arneson på cello. Efter musiken har vi nöjet lyssna till Esther Kristofferson. Efter Esther Kristofferssons tal sjunger kören Gud var med dig tills vi möts igen. De leds av broder Romrell och ackompanjeras av broder Clement Boyle. Tacksägelse får vi sen av broder José Arroyo från Provosits första församling. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Äste Kristofferson kallades till de 12 apostlarnas forum i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga den 5 april 2008. Vid tiden för kallelsen verkade han i presidentskapet för de 70s forum. Under ämbetstiden i presidentskapet för de 70s forum hade Äste Kristofferson ansvar för områdena Nordamerika väst, nordväst och sydväst. Han verkade också som verkställande chef inom släkt- och kyrkohistoriska avdelningen. Tidigare var han president för området Mexico Syd och bodde i Mexico City. Innan Esther Kristofferson kallades att verka på heltid som generalsekreterare var han advokat för Nations Bank Corporation, numera Bank of America, i Charlotte, North Carolina. Tidigare arbetade som vicedirektör och advokat för Commerce Union Bank of Tennessee i Nashville, där han också var engagerad i samhällsangelägenheter och religiösa organisationer. Mellan 1975 och 1980 var Esther Kristofferson advokat i Washington D.C. efter att ha arbetat som sekreterare åt federala domaren John J. Sirica 72-74. Han föddes i Pleasant Grove, Utah gick ut high school i New Jersey, fick fil. Kand. Vid BYU, där han utnämndes till Edwin S. Hinckley-stipendiat och var vice ordförande för studentföreningen. Han tog juristexamen vid Duke University. Bland andra ämbeten har han verkat i kyrkan som regionrepresentant, statspresident och biskop. Som ung man verkade han som missionär i Argentina. Esther Christofferson och hans hustru Karen Jacob Christofferson har 5 barn. Kören sjunger nu Min själ dig gläd.
Thank you very much.
We're grateful. Tack så mycket. Vi är tacksamma för både Robel och den här kombinerade institutkören för en sån vacker tolkning. Det här har alltid varit en av mina favoriter, speciellt raden Vinden och vågorna vet hans röst när han fanns där under. Jag är tacksam till statspresidenterna och deras hustru och de andra ledarna som finns här tillsammans med oss. Och ledarna från undervisningsavdelningen, alla de ledarna som finns här, och de visar och gör tydligt sitt stöd och sin kärlek och sitt intresse för er och er välfärd. När Jesus och hans apostlar var tillsammans i Caesarea Filippi så frågade han dem: vem säger ni att jag är? Petrus med vältalighet och vördnad sa: du är Messias, den levande Gudens son. Och jag blir glad när jag läser de orden. Jag blir glad när jag säger dem. Men kort efter den här heliga händelsen så talade Jesus till apostlarna om sin förestående död och uppståndelse, och Petrus sa emot honom. Och Petrus blev tillrättavisad, och därför att han inte Guds tankar utan snarare hade människotankar. Och därefter så visade Jesus större kärlek mot honom som han hade tillrättavisat, och undervisade vänligt Petrus och bröderna om att ta på sig sitt kors och mista sitt liv som en väg till ett rikt evigt liv, vilket han var ett fullkomligt exempel på. Låt oss se på den föreställning av den här händelsen, en av kyrkans videor från kyrkan.
Människosonen måste lida mycket och förkastas av äldsterna och översteprästerna och dödas och uppstå efter 3 dagar.
Gud är nådig mot det här. Det ska aldrig hända dig.
Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta på sig sitt kors och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar.
Jag vill tala till er om den här skenbara paradoxen i Herrens ord. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Det är en mäktig och långtgående princip som vi behöver förstå och tillämpa. En lärd professor gav följande insikt: liksom himlarna är högre än jorden, är Guds verk i ditt liv större än ditt eget livs berättelse. Hans liv är större än dina planer, mål eller rädslor.
För att rädda ditt liv så måste du lägga ner din berättelse och minut för minut, dag för dag, ge ditt liv tillbaka till honom. Och ju mer jag tänker på det, desto mer förundras jag över hur Jesus ständigt gav sitt liv till Fadern. Hur fullständigt han miste sitt liv i Faderns vilja, i livet och i döden. Det här är den exakta motsatsen till Satans väg. Den som är allmänt accepterad i dagens självcentrerade värld. I rådet i förutillvaron så valde Jesus att ta på sig rollen som frälsaren i Faderns gudomliga plan. Och Jesus sa, Fader, ske din vilja, äran vare din för evigt. Lucifer däremot sa, se, här är jag, sänd mig. Jag ska vara din son och jag ska återlösa hela människosläktet så att inte en enda själ ska gå förlorad och jag ska förvisso göra det. Ge mig därför din ära. Kristi befallning att följa honom är en befallning att än en gång förkasta Satans mönster och mista vårt liv i utbyte mot det verkliga livet, det äkta livet, livet i det celestiala riket enligt Guds vision för oss alla. Det livet välsignar alla som vi berör och gör oss till heliga. Med vår nuvarande begränsade syn så är det ett liv som är bortom vårt förstånd. Ja, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människors hjärtat inte kunnat adna vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Jag önskar att vi hade mer av samtalet mellan Jesus och hans lärjungar. Det hade varit till hjälp att få ytterligare ljus om vad det betyder i praktiken att minsta ens liv för hans skull och därigenom finna det. Och när jag tänkte på det så insåg jag att det frälsaren sa före och efter förkunnelsen kan ge värdefull ledning. Låt oss se på tre av de här kommentarerna i sitt sammanhang. Först har vi de ord som Herren sa just innan han sa, den som vill bevara sitt liv ska mista det. Och enligt alla de synoptiska evangelierna sa Jesus, om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och ta på sig sitt kors och följa mig. Lukas tillhör orden varje dag. Han ska var dag ta upp sitt kors. I Matteus så utökas i Joseph Smiths översättning detta med Herrens definition av vad det innebär att ta sitt kors. Den som tar på sig sitt kors förnekar sig själv all ogudaktighet och varje världslig lust och håller mina bud. Det här stämmer med Jakobs förkunnelse, att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Och det är en ogudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud. Det är att dagligen undvika allt som är orent och beslutsamt följa de två stora buden, kärleken till Gud och till nästan, på vilka alla andra bud hänger. Så en del av att mista vårt liv för det större liv som Herren avser för oss består i att ta upp hans kors varje dag. Ett annat bibelord antyder att villighet att mista sitt liv för hans skull innefattar viljan att öppet bekänna vårt lärjungeskap. Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndaktiga släkte, för honom skall också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. På ett annat ställe i Markus finner vi ett liknande uttalande. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. En uppenbar och allvarlig innebörd av att mista sitt liv genom att bekänna Kristus, det är att mista det bokstavligen, fysiskt, för att man försvarar sin tro på honom. Vi har vant oss vid att se detta yttersta krav som någonting historiskt, som när man läser om forntidens martyrer, däribland de flesta av apostlarna. Men nu ser vi att det historiskt, som en gång var historiskt, tar nu form i nutiden. Nyheter från Irak och Syrien talar om hundratals kristna och andra minoriteter som drivits från sina hem eller dödats av islamiska extremister under de senaste månaderna. Terroristerna kräver att de här kristna ska konvertera till deras form av islam eller lämna sina byar eller dö. De kristna vill inte förneka honom, så många har flytt och några har blivit dödade. Sådana själar finns förvisso bland de som frälsaren ska kännas vid inför sin fader på domens kommande dag. Vi vet ju inte vad som kan hända, men om någon av oss skulle ställas inför att mista sitt liv för mästarens skull, då hoppas jag att vi ska visa samma mod och lojalitet. Den vanligare och ibland svårare tillämpningen av frälsarens lära har emellertid att göra med hur vi lever från dag till dag. Det gäller de ord vi talar, det exempel vi är. Våra liv bör bekänna Kristus och vittnar tillsammans med våra ord om vår tro på och hängivenhet mot honom. Och vittnesbördet måste ståndaktigt försvaras trots hån, diskriminering och förtal från de som står honom emot i detta trolösa och syndiga släkte. Vid ett annat tillfälle så sa Herren följande om vår lojalitet mot honom: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Att säga att han inte kommer med fred utan med svärd tycks motsäga de skriftställen där Kristus kallas för fridsfursten. Och den förkunnelsen vid hans födelse: ära vår Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Samt andra välkända ställen som: frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er. Det är sant att Kristus kom för att ge oss frid. Frid mellan troende och Gud och fred bland människor. Men den oundvikliga följden av Kristi ankomst är konflikter. Mellan Kristus och antikrist, mellan ljus och mörker, mellan Kristus barn och djävulens barn. Den här konflikten kan uppstå till och med inom en familj. Jag är övertygad om att många av er som lyssnar till oss här över hela världen personligen har upplevt vad Herren menar i de här verserna. Ni har förkastats av far och mor och av bror och syster när ni tog emot Jesu Kristi evangelium och ingick förbund med honom. På ett eller annat sätt så har er stora kärlek till Kristus krävt att ni uppoffrat relationer som var dyrbara för er. Och ni har gjutit många tårar. Men med oförminskad kärlek så har ni stått fast under detta kors och visat att ni inte skäms för Guds son. För omkring 3 år sedan så gav en medlem av kyrkan en mormons bok till en amish vän i Ohio. Vännen började läsa boken och kunde inte lägga den ifrån sig. I 3 dagar så ville han inte göra något annat än att läsa mormons bok. Han och hans fru döptes, och inom 7 månader så hade 3 amishpar omvänts och döpt som medlemmar i kyrkan. Och deras barn döptes under de följande månaderna. De här 3 familjerna beslöt att stanna kvar i samhället och fortsätta att leva så med sin amish livsstil, fast de hade lämnat amish-tron. Men på grund av att de hade döpts så började de undvikas av sina amish-grannar som stod varandra mycket nära. Avståndtagandet betyder att ingen i amish-samhället talar med dem eller arbetar med dem, göra affärer med dem eller umgås med dem på något sätt. Det här omfattar inte bara vänner utan också släkter, släktingar, bröder och systrar, föräldrar och far- och morföräldrar. I början så kände de här Amish-medlemmarna sig mycket ensamma och isolerade när till och med deras egna barn blev utsatta och fick sluta i sina Amish-skolor på grund av sitt dop och medlemskapet i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Deras barn har utstått avståndstagande från far och morföräldrar, kusiner och grannar. Också en del av de äldre barnen i de här Amish-familjerna som inte tog emot evangeliet vill varken tala med eller ens kännas vid sina föräldrar. De här familjerna har haft svårt att övervinna de sociala och ekonomiska följderna av det här, men de lyckas. Deras tro förblir stark. Och svårigheterna genom avståndstaget har gjort dem starka och orubbliga. Ett år efter sitt dop så beseglades familjerna i templet och fortsätter att trofast besöka templet varje vecka. De har funnit styrka genom att ta emot förrättningar och ingå och hålla sina förbund. De är alla aktiva inom sin grupp i kyrkan och fortsätter att söka efter sätt att sprida evangeliets ljus och kunskap till sina släkter, medlemmar och sitt samhälle genom godhet och tjänande. Ja, priset för att ansluta sig till Jesu Kristi kyrka kan vara mycket högt. Men uppmaningen att sätta Kristus framför alla andra, även nära släktingar, gäller också de som är födda inom förbundet. Många av oss blev medlemmar i kyrkan utan motstånd, kanske som barn. Den utmaning som vi kan möta är att hålla oss till frälsare och hans kyrka trots föräldrar, ingifta, bröder och systrar eller till och med barn vars uppträdande, tro eller val gör det svårt att stödja både honom och dem. Det är inte en fråga om kärlek. Vi kan och ska älska varandra som Jesus älskar oss. Som han sa, om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Men som Herren påminner oss, den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Så fast den familjekärleken fortsätter så kan relationer brytas upp och efter omständigheterna även stöd eller tolerans upphöra till förmån för en högre kärlek. Det bästa sättet att hjälpa dem som vi älskar, det bästa sättet att älska dem är att ständigt sätta frälsaren främst. Om vi frigör oss från Herren av medkänsla med nära och kära som lider eller är nedstämda så förlorar vi den möjligheten vi kunde haft att hjälpa dem. Men om vi förblir fast rotade i vår tro på Kristus då har vi möjlighet att både ta emot och erbjuda gudomlig hjälp. Om, eller snarare när, tiden kommer när en älskad familjemedlem är förtvivlad och vill vända sig till den enda sanna och varaktiga källan till hjälp så vet han eller hon vem man kan lita på som vägvisare och kamrat. Tills dess så kan vi med den helige andens gåva till ledning ge trofast tjänande för att minska smärta orsakad av felaktiga val och förbinda de sår i den mån som vi tillåts. I annat fall så känner vi varken dem som vi älskar eller oss själva. Så vad hjälper en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och den som mister sitt liv i den här världen för min skull ska finna det i den tillkommande världen. Överge därför världen och fräls era själar. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Som det står i Joseph Smiths översättning. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men inte tar emot det som Gud ordinerat och förlorar sin egen själ och själv blir utkastad? Att säga att överge världen och istället ta emot den som ordinerat står i motsats till dagens kultur och det är verkligen en underdrift. De prioriteter och intressen som vi ofta ser omkring oss och ibland i oss själva är helt och hållet själviska. En hunger att tillfredsställa. Kravet att ens rättigheter ska respekteras. Inklusive en förmodad rättighet att aldrig bli förelämpad. En allt förtärande längtan efter pengar, saker och makt. En känsla av att ha rätt till ett liv i bekvämlighet och nöjen. Ett mål att minimera ansvar och helt undvika personliga uppoffringar för någon annans skull. Det är bara att nämna några. Det innebär inte att vi inte ska försöka lyckas med värdiga projekt. Till exempel utbildning och hedervärt arbete. Tidigare i år så publicerade Jed Rubenfeld och Amy Choa, som är man och hustru och professorer vid Yale Law School, en bok med titeln The Triple Package. How Three Unlikely Traits Explain the Rise and Fall of Cultural Groups in America. Deras teori är att vissa grupper i Amerika lyckas bättre än andra tack vare tre kulturella egenskaper som beskrivs i boken som ger de här grupperna en fördel. Chua and Rubenfeld framhåller mormoner, judar, asiater, indiska amerikaner och kubanska amerikaner och västafrikaner som grupper i Amerika som besitter de här egenskaperna. De jämför de här grupperna med den amerikanska befolkningen som helhet i fråga om inkomst, akademiska prestationer, ledarskap, yrkesskyldighet och andra konventionella måttstockar. De säger, om det finns någon grupp i USA idag som har enastående framgång på många områden så är det mormonerna. Protestanter utgör 51% av USAs befolkning medan Amerikas 5 miljoner utgör bara 1,7%. Ändå har ett förbluffande antal nått mycket långt inom Amerikas företags- och politiska sfär. Och visst är sådana prestationer berömvärda. Men om vi ska rädda våra liv måste vi alltid minnas att sådana färdigheter inte är mål i sig själva utan medel till högre mål. Med vår tro på Kristus så måste vi förstå att politik, affärsverksamhet, studier och liknande former av framgång inte definierar oss utan gör det möjligt för oss att tjäna Gud och vår nästa. Med början i hemmet och sedan vidare så långt som möjligt i världen. Personlig utveckling har ett värde eftersom de bidrar till utvecklingen av en kristuslik karaktär. Och när vi mäter framgång så ser vi den djupa sanning som är grunden till allt annat. Att våra liv tillhör Gud, vår himmelska fader och Jesus Kristus, vår återlösare. Framgång är att leva i harmoni med deras vilja. Som motvakt mot ett självbespeglande liv så uttryckte president Spencer Kimball helt enkelt en bättre väg. Han sa, att tjäna andra fördjupar och fördjupar detta liv samtidigt som vi förbereder oss att leva i en bättre värld. Då vi är engagerade i våra medmänniskors tjänst så är det inte bara det som blir hjälpt av det vi gör. Vi får också själva ett annat perspektiv på våra problem. Och då vi är mer måna om andra finns det mindre tid att bekymra oss för oss själva. Mitt i tjänandets underverk finns Jesu löfte att vi genom att förlora oss själva kommer att finna oss själva. Och han fortsatte, vi inte bara finner oss själva genom gudomlig vägledning i vårt liv, utan också så att när vi på rätt sätt verkar i våra människors tjänst så får våra själar större tyngd. Vi blir mer betydelsefulla. Ja, det är verkligen lättare att finna oss själva eftersom det finns så mycket mer av oss att finna. Låt mig avsluta med några exempel på vad det betyder att i vårt dagliga liv mista sitt liv i Kristus och hans evangelium och därigenom finna ett bättre och slutligen ett evigt liv. President Henry B. Eyring var rektor vid Ricks College, numera Brigham Young University, Idaho, i juni 1976 när den nybyggda Tetondammen inte långt från Rexburg brast. Och 320 miljarder liter vatten rusade mot Rexburg i 60 km/h och svepte undan allt i sin väg. Många i samhället agerade heroiskt och hjälpte andra trots att deras egna hem hade förstörts av översvämningen. Men några övergav sina nära och kära och lämnade dem att klara sig själva. President Eyring, som själv hjälpte till att leda en del av hjälparbetet, försökte förstå vad som orsakade skillnaden mellan Noras heroiska agerande och andras svek. Han lät genomföra en liten men vetenskapligt betydelsefull undersökning. Det var bara en sak han hittade, berättade han senare för en avgångsklass av high school-studenter. Det som blev hjältar var sådana som alltid mindes och höll sina löften i det lilla, i vardagen. Ett löfte att stanna kvar efter en middag i kyrkan och städa. Eller att komma och jobba en lördag för att hjälpa en granne. De som svek sina familjer när det var svårt hade ofta övergett sina plikter även när det inte var så besvärligt. Mönstret var att de hade underlåtit att göra små saker när det bara hade varit en liten uppoffring. Och att sen göra det de skulle hade lovat att göra hade varit lätt. Och när prisen blev högt förmådde de inte att betala det. Syster Kristoffersson och jag hade en vän som vi mötte under våra studier, en medlem i vår församling i Durham, North Carolina. Hon och hennes man var ett ungt idealpar med många barn. Hon var begåvad med intelligens, skönhet och en behaglig personlighet. Alla beundrade henne och ville umgås med henne. Men 25 år senare, hon var mellan 40 och 50, så drabbades hon av en aggressiv, obotlig magcancer som sen spreds till lever och lungor. Trots chocken och smärtan när hennes liv började ta slut så skrev hon de här kärleksfulla orden till släkt och vänner som hon helst hade velat stanna hos. Guds plan är gudomlig och går framåt helt efter hans planer. Eftersom jag har valt att genomgå den här prövningen så vet jag att det måste vara för mitt bästa och min högsta glädje. Välsignelserna flödar redan och jag känner före slutet att jag kommer att uppleva allt som behövs för att bereda mig för att möta min frälsare. Hans makt finns på jorden, det sker inga misstag. Prövningarna är många och tunga just nu och alla verkar lida av sitt eget. Se till Herren och ta emot hans hjälp. Acceptera det som är ditt, så tar smärtan bort från dig och friden infinner sig. En viss ung syster bestämde sig för heltidsmission efter att ha fullgjort högre studier och tagit examen och deltagit i viktiga projekt och studieprogram både hemma och utomlands. Hon hade utvecklat en förmåga att få kontakt med och relatera till människor av andra religioner och politiska system och nationaliteter. Hon var orolig att bärande av missionärsskylten varje dag skulle identifiera henne på ett sätt som hindrade hennes stora förmåga att skapa relationer. Bara några veckor efter hon har påbörjat sin mission så skrev hon hem om en enkel men meningsfull upplevelse. Syster Lee och jag gned in salva på en äldre dams reumatiska händer, en på varsin sida, när vi satt i hennes vardagsrum. Hon ville inte lyssna på något budskap, men hon lät oss sjunga. Hon älskade när vi sjöng. Tack, svarta missionärsnamnsskylt, för att jag fick tillfälle till närkontakt även med främlingar. Genom det han fick genomlida lärde sig profeten Joseph Smith att mista sitt liv i tjänandet av sin mästare och vän. Han sa en gång: jag gjorde detta till min regel. När Herren befaller, gör det. Jag tror vi alla borde nöja oss med samma nivå av trofasthet. Ändå så tvangs han en gång att försmäkta i månader i fängelset i Liberty, Missouri, där han led fysiskt men troligen ännu mer känslomässigt och andligt, eftersom han inte kunde hjälpa sin älskade fru, sina barn och de heliga som led svår förföljelse. Hans uppenbarelse och ledarskap hade fört dem till Missouri för att grunda Sion, och nu drevs de iväg från sina hem på vintern tvärs över hela staten. Trots detta, under lidandet i fängelset, så författade han ett inspirerat brev till kyrkan på elegant och upplyftande prosa. Och där ingick det som nu är kapitel 121 och 223 i Lärarna förbunden. Och slutade med följande ord: låt oss därför med glädje göra allt det som står i vår makt. Och sen kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds frälsning och hans arm uppenbaras. Men det största exemplet på att mista sitt liv för att vinna det, det är det här: min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. När Kristus gav sitt liv så räddade han inte bara sitt eget liv, han räddade allas våra liv. Han gjorde det möjligt för oss att byta vad som annars i slutändan skulle vara ett begränsat och litet liv mot evigt liv. Temat för frälsarens liv var: jag gör alltid det som behagar Fadern. Jag ber att ni ska göra det till temat i era liv. Om ni gör det, så räddar ni era liv. Mina kära unga vänner, var nöjda med att i all er strävan och allt ert arbete sätta hans vilja främst. Lär er att vilja det han vill. Erkänn och förkunna honom i alla delar av era liv. Skäms inte för Kristus eller hans evangelium. Och var villig att avstå från kära saker, kära relationer och även livet självt för hans skull. Men medan ni lever, låt ert liv bli ett offer. Ta upp hans kors varje dag i lydnad och tjänande. Detta är följderna och frukterna av vår tro. I Jesu Kristi namn. Amen.
Himmelske Fader, vi tackar dig för den här kvällen. Ni har samlats här för att höra din tjänares ord. Vi tackar dig för budskapet han gav oss. I kväll ber vi dig att vi må tillämpa denna undervisning i vårt liv och följa dig bättre. Vi ber dig, när vi återvänder till våra hem, att vi må köra säkert. Och att vi också kommer ihåg anden som vi har känt idag, så att vi hela tiden kan känna den under veckan. Fader, vi ber dig om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.